Jag heter Hanna Blom och jobbar här i församlingen som pastor med fokus på ungdomar och hade den stora förmånen att få vara med på lägret Peak. Innan jag började jobba här som pastor så har jag pluggat och jag har jobbat extra och jag har gjort det ena och det andra. Och några av er vet att jag också har jobbat en hel del i äldreomsorgen. Det är ett arbete som jag har funnit stor glädje i och verkligen uppskattat. Jag har jobbat både i hemtjänst och på boende. Och jag jobbade på ett boende inne i Örebro våren 2022. För er som minns våren 2022, kommer ni ihåg vad det var? Omikron. Corona, liksom mutationen omikron härjade. Och så även på boendet och avdelningen där jag jobbade. Och vi hade flera av våra boende som var smittade. Jag vet att några här inne har ännu större erfarenhet av att jobba under pandemin. Men jag minns de här passen jag jobbade som varma, svettiga och stressiga. Det var på med visir, av med visir, sprita, nytt munskydd. Det var på med plastförkläde och så av med plastförkläde. Och det var handsprit och det var handskar och det var ett evigt ringande av larm för att jag skulle in i nya rum. Och mitt i allt det här så fick jag och min kollega, vi fick en liten stund av att sitta ner och vila benen. Och så ringer larmet igen på telefonen. Och jag hör min kollegas ord än idag som lyder: nu vi ska kämpa. Och det var det vi gjorde. Vi kämpade och kämpade. Vi kämpade för att hålla modet uppe hos oss själva, men också hålla modet uppe och våra äldre vid liv. Och idag så kommer vi stanna upp vid kyrkoårets text eller tema, den kämpande tron. Och jag vill ta med mig er till Lukas evangeliet. För er som har en bibel framme nu så är det sida 1039, alltså 1039. Ska ni slå upp. Då finns vi, jag sa det nu. Vilket kapitel ska jag berätta nu? Då finns vi i kapitel 7 och vers 36. Precis. Och vi kommer läsa om kvinnan som smorde Jesu fötter. Och det står så här. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bord hos fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisén som hade bjudit dit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kom att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Petrus. Du ser den här kvinnan. Jag kom till ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och så sa han till henne. Dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jesus är alltså bjuden på middag hos en farisé. Och gästerna ligger till bords som man gjorde på den här tiden. Och så finns där en synderska. Och utifrån hur texten beskriver henne. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Så kan vi anta att hela staden visste mycket väl vem den här kvinnan var. De visste vilka fel hon hade gjort. Hon har full koll på vem hon är. Hon finns också på den här festen. Och så faller hon ner i gråt vid Jesu fötter. Och mest troligt skapar hon en stor scen runt omkring sig. Och farisén Simon som har bjudit in Jesus, han säger för sig själv, eller han ifrågasätter för sig själv om Jesus verkligen är den han liksom påstår sig vara. Eftersom att han låter kvinnan röra vid hans fötter. Eller röra vid honom överhuvudtaget. För i samhället där Jesus levde, då sänktes en mans sociala status när en syndare rörde vid honom. Borde inte Jesus som profet och judisk lärare veta bättre? Men istället för att förklara eller försvara sig så svarar Jesus Simon med en liknelse. Som han så ofta gör Jesus. Han berättar om två personer som står i skuld till en och samma penningutlånare. Alltså utlånare av pengar. Den ena var skyldig 50 denarer. Det är lika mycket som 2 månadslöner. Och den andra var 500 denarer. 2 årslöner. Och när ingen har möjlighet att betala tillbaka sin skuld så efterskänker utlånaren sina pengar. Han stryker alltså lånet och säger du behöver inte betala tillbaka din skuld till mig. Och så frågar Jesus farisén, vem kommer att vara mest tacksam och visa mest kärlek tror du? Och då svarar Simon, den som har fått mest efterskänkt skulle jag tro. Och därefter börjar Jesus lista upp saker som Simon som värd inte har gjort. Men som kvinnan har gjort. Underförstått så jämför alltså Simon, jämför Jesus Simon och kvinnan med varandra genom sin liknelse. Han jämför deras sätt att visa gästfrihet. Och där kvinnan har visat stor gästfrihet. Men Simon, som egentligen är den som burit in, har misslyckats som värd i att visa gästfrihet. I den här texten som vi har läst så finns så kretsar det kring 3 huvudpersoner. Det är Jesus, det är farisén Simon och det är synderskan som inte nämns vid namn. Och jag, när jag läser den här texten så tänker jag att både synderskan och Simon representerar en bild av den kämpande tron. Men på olika sätt. Och vi börjar hos kvinnan. Jag vet inte hur det är med er. Men varje gång jag har läst den här texten eller liksom kommit i kontakt med den så skapar den samma känsla hos mig. Jag blir obekväm. Jag ser liksom framför mig en vuxen kvinna som faller ner vid en vuxen mans fötter. Hon gråter och liksom så här väter sina tårar på hans fötter. Och så tar hon sitt oborstade hår och liksom torkar håret eller fötterna. Och det är liksom, det blir en ganska makaber scen egentligen. Jag tänker mig också att den är ganska högljudd och hon skapar en scen runt omkring sig. Jag vet inte om det var så det gick till, men det är så jag ser det framför mig. Och jag blir obekväm. För det känns inte naturligt. Och bevisligen så är ju inte den enda som blir obekväm av det som händer. För det blir ju också Simon, farisén som har bjudit in Jesus. Han har bjudit in Jesus och nu är det en synderska i hans hus som dessutom skapar någon form av scen. Det var kutym på den här tiden att om man hade bjudningar så skulle man lämna dörren öppen för att vem som helst skulle kunna delta i middagen. Men jag tror nog inte att Simon hade räknat med att en synderska skulle ta sig in på hans fest också. Och därmed så ifrågasätter han om Jesus verkligen är den han säger sig vara. Jag och Simon är obekväma. Men Jesus är inte obekväm. Jesus tittar istället på kvinnan, möter henne i blicken och så säger han: din tro har frälst dig. Gå i frid. Tänk er själva att få höra Jesus säga orden: gå i frid. Det är kvinnans tro som har frälst henne. Det står ingenting om hur hon tror, hur mycket hon tror eller egentligen ens vad hon tror på. Men det är tron som har frälst henne och räddat henne. Hon får möta Jesus i blicken och så säger han: gå i frid. Så vad kan vi då lära oss av synderskan och den kämpande tron? Men på många sätt så kan vi ju säga att hon kapitulerar. Hon överger allt och liksom bara hänger sig till Jesus vid hans fötter. Och hon, mer än någon annan, är ju fullt medveten om alla de fel hon har gjort, alla brister hon har. Säkert, hon vet nog mer än vad staden vet om henne och alla hennes fel. Och kanske har hon kämpat för att trots allt det här sträcka på ryggen och liksom inte låtsas som att hon bryr sig om att alla andra vet vem hon är och vad hon har gjort. Hon går med huvudet högt i alla fall. Eller så kämpar hon kanske på att med att vara utstött och känna sig utanför och inte veta om hon är hemma någonstans. Leta febrilt efter förlåtelse. Eller så kämpar hon på något annat sätt. Det vet vi inte. Men det vi vet utifrån texten, det är att vid Jesu fötter så slutar hon kämpa. Där får hon möta förlåtelse och ta emot Guds frid som övergår allt förstånd. Men farisén då? Simon. Hur kämpar han? Vad har han som har det så bra ställt? Vad har han att kämpa för? Han kämpar för att upprätthålla sin religiösa och sociala status. Han kämpar för att varje pris inte bli som hon. Hon, den där synderskan. Henne vill jag inte bli som. Hon som just nu sitter vid Jesu fötter och skapar en scen runt omkring sig. Och det ser vi utifrån att han faktiskt ifrågasätter Jesus. Vet inte han vem hon den där är? Farisén kämpar på egen hand för att visa sig värdig inför det samhälle och den Gud han tror på. Simon gör det han tror förväntas av honom som en god och judisk man. Men notera att trots det liv som Simon lever, ett liv som utåt sett är rätt och riktigt och ett gott, gudsfruktigt liv, så är det inte han som får höra orden, utan det är kvinnan som får höra: din tro har frälst dig, gå i frid. Om du ska vara riktigt ärlig mot dig själv, vem av dessa två är det du identifierar dig med? Kvinnan eller Simon? Jag tänker att hur vi kämpar i vår tro säger mycket om vår teologi, om hur vi ser på oss själva och om hur vi ser på Gud. Man kan tänka så som Simon, att trots den situation man finns i så ska jag kämpa. Och jag ska hålla i, jag ska hålla ut, jag ska hålla huvudet högt och bita ihop. Gud har ju sagt att han är med mig. Och även om det inte känns så, så är han nog det. Och det är upp till mig att liksom se till att komma dit där jag upplever Gud igen. Det är upp till mig att trots hur livet ser ut hålla en god min i livet och i vardagen. Det är jag som kämpar för bilden av mig själv och bilden som andra har av mig. Det är inte längre ett nu vi ska kämpa. Det är ett nu jag ska kämpa. Eller så gör man som kvinnan och kapitulerar vid Jesu fötter. Både kvinnan och farisén kämpar. Båda två har det jobbigt. För det är jobbigt att kämpa. Det är inte härligt. Men den stora skillnaden i hur de här två personerna kämpar, det är vad som händer när de slutar kämpa. För kvinnan slutar kämpa. Hon sätter sig vid Jesu fötter. Och där får hon ta emot hans frid. Texten säger ingenting om hur hennes liv förändras efteråt. Om hennes kamp slutar eller om staden får en annan syn på henne. Det står ingenting om det. Förmodligen så ses hon fortfarande som en synderska i staden hon bor i. Men det som har ändrats efter mötet med Jesus, det är att hon har fått tagit emot hans frid. Och Simon, han kämpar också. Men han tillåter inte sig själv att kapitulera och tappa ansiktet inför Jesus. Och däremot får han heller inte höra orden: ta emot min frid. Och vi då? Vi som lever 2000 år senare. Vi kämpar också med olika saker i våra liv. Vi har alla olika krämpor i våra liv som vi frågar efter Gud. Gud, var är du någonstans? Hur länge ska det här påverka oss? Vi frågasätter om han kanske har lämnat oss. Och du kanske känner igen dig i kvinnan som att känna dig utstött. Och ja, men känner dig som att så här, jag får inte vara med och ingen vill ta i mig ens med tång. För då sänks deras sociala status. Jag vet inte. Eller så kämpar vi som Simon med att hålla huvudet högt. Vi kämpar för bilden av andra som andra människor har av oss. Vi försöker att till varje pris att inte tappa ansiktet. Och vi kämpar. Oavsett på vilket sätt du kämpar så är det jobbigt. Det ena sättet att kämpa på är inte lättare än det andra. Men oavsett hur du kämpar så finns en inbjudan till dig att kapitulera vid Jesu fötter och ta emot hans frid. Det betyder inte att allt kommer bli bra. Det betyder inte att situationen du finns i kommer att förändras helt och fullt med en handvändning. Men det betyder att du får gå tillsammans med Jesus i den situation du finns i och gå i hans frid. Vi kämpar alla med olika saker, som sagt. För någon är det ett barn som kämpar med psykisk ohälsa. För en annan är det ens egna psykiska ohälsa. För någon är det en vän som slutat höra av sig. Eller så är det något helt annat. Vi kämpar alla i våra liv och har alla lika stort behov av Gud i våra liv. Och kanske finns du här idag som tänker, men jag kämpar. Och jag är ju som kvinnan, jag har kapitulerat. Jag har sagt till Gud, jag orkar inte mer. Men jag får inte ta emot hans frid. Jag hör den inte, jag ser den inte, jag känner den inte. Jag förutsätter att vi alla har funnits där vid något tillfälle. Eller kanske finns där just nu. Jag har tyvärr inget mer tröstande att säga än att då får du vänta. Då får vi vänta vid Jesu fötter och vänta på att han ska komma med sin frid. Men du finns fortfarande där. Du är vid Jesus och han är hos dig. Varför vi kämpar och varför livet blir som det blir, det vet vi inte alltid. Men vi får ta emot Guds frid från honom själv. Och i allt så lovar Jesus att han går med oss. Vi får sitta vid hans fötter när vi inte orkar kämpa längre. Då får vi sitta ner, kapitulera inför honom. Och i sinom tid så får vi höra honom säga: din tro har frälst dig. Gå i frid.